I höst har vi bjudit in utomstående personer att skriva kolumner för vår webb, och sen har vi en efterföljande studiediskussion då som tar avstamp i den här kolumnen. Och i lördag så publicerar vi en kolumn av Jenna Vierinen som är redaktionssekreterare på Studentbladet, bloggare och kulturproducent, som skrev om kön. Är det ett föråldrat begrepp? Och den här, med den här diskussionen så ska vi också ha Eva Staffan som är lärare vid barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad. Då säger jag god morgon till er båda två.
God morgon.
Japp, då har vi med allihopa. Och Jenna, då, för den som inte har läst den här kolumnen som finns på vår webb, varför är kön ett föråldrat begrepp för dig?
No, för mig så tycker jag inte att på det sättet mera att det har en betydelse om man är en flicka eller pojke. Att vi lägger för mycket vikt på vilket kön som vi har och vilket kön som barnet har. Att det påverkar så mycket aspekter i vårt liv att det liksom blir en för stor del. Att man glömmer bort själva individen, personen, och fokuserar för mycket på könet.
Mm. Så det är som att det är pojke eller flicka då tar bort av annat?
Mm, exakt.
Mm. Eva, du är lärare vid barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad och har hand om föreläsare i genusfrågor. Var det någonting speciellt som den här kolumnen väckte för tankar hos dig?
Ja, det är klart att allting väcker tankar. Men på det sättet måste jag väl... Jag håller väldigt mycket med Jenna här. Att könet ska inte ha en så stor betydelse. Utan vi pratar också alltid i utbildningen om att vi ska se individen. Vi ska se det individuella barnet. Och då innebär det ju alltså att vi helt och hållet frångår könet. Att det har ingen betydelse. Men det är klart att det är en diskussion som hela tiden pågår i utbildningen, och vi har flera olika kurser faktiskt som berör just genus, för vi tycker det är en sak som är viktig att man diskuterar, debatterar och också tar ställning till som studerande och blivande barnträdgårdslärare.
Mm. Här i din kommentar, eller i din kolumn, Jenna, så har du ett citat där det står: varför skapar vi en sådan norm att det är helt acceptabelt för en tjej att bära killkläder, men tvärtom är det helt befängt? Innan barnet ens kan välja färger själv så fostrar vi dem att ty sig till normen. Redan här gör vi då skillnad på vad en flicka är och vad en pojke är. Vi gör skillnad på könen. Om vi före det att barnen kan prata styr in dem på en viss könsroll, vad ger vi dem då för förutsättningar? Och det här ska vi då alltså förstås spänna vidare på, precis som Eva pratade om redan här i barnträdgårdslärarutbildningen. Du nämnde lite redan här, men i vilken omfattning tar ni upp genusfrågor i utbildningen, Eva Staffans?
Ja. Det är ju, egentligen har vi två olika kurser i två olika omgångar. Att vi har en som heter genus, jämställdhet och familjeliv, där vi mycket pratar kring genus. Och förstås också jämställdheten, dels mellan framförallt mellan könen. Och sen har vi dessutom en kurs som heter genuspedagogik, där studerande mycket tittar på alltså hur genus ser ut till exempel i barnlitteraturen. För våra barnsagor är också mycket könsinriktade många gånger, och vi försöker alltid hitta litteratur som kan spegla både det stereotypa men också spegla det som inte är det mest vanligt förekommande, ska vi säga. Alltså att könsrollerna många gånger är omsvängda. Och förstås studerar våra studerande leken till exempel som barnen har på daghemmena. Så att det finns många olika uppgifter alltså som på det sättet som framförallt att alltså våra studerande ska ta ställning till. Och med det har vi ju en förhoppning om att det sker en förändring i tankesättet hos en del av våra studerande.
Jenna, vad säger du? Hur låter det här?
Ja, jag tycker det låter väldigt som vettigt. Att det är ju jätteviktigt i alla fall, som jag ser det, att man liksom låter barnen själv välja. Att vill det till exempel, vill det leka med bilar eller vill det leka med dockor? Att inte man själv liksom styr in dem på ett visst att säga och fråga det där barnet. Att vill du leka med bilar om det är en pojke? Att han själv får välja. Välja liksom vad han vill göra. Och att man inte styr dem till en viss sak. Och det är också där det liksom blir problem, när det kanske är ett barn som själv inte riktigt vet vilket kön den är, som då blir tvingad att vara ett visst kön på grund av att man har då, när han föddes eller hon föddes, valt att det ska vara ett visst, fast det kanske sen inte stämmer i framtiden.
Mm. Vad har ni då, vad har dina studerande, skulle du säga, Eva, för tankar kring det här med frågorna med tanke på sitt framtida yrke?
Det finns, jag ska säga, vi har ju en stor variation av studerande, vilket innebär att vi har en lika stor variation av tankar och funderingar. Men vi försöker, alltså det genus är på det sättet genomsyrande i hela utbildningen, och det förekommer alltså en mindre stråk i många kurser. Men det som våra studerande många gånger blir väldigt uppmärksamma på och fundersamma kring är hur olika det ser ut inom dagvården. Precis som ni redan tidigare Jenna var inne på, var det här med att pojkarna leker med bilar och flickorna leker med dockorna. Att det fortfarande finns väldigt, alltså, segregerade områden där man tänker att pojkarna leker med bilarna och flickorna går i dockvrån. Alltså ställer barnen fråga, vad ska jag göra? Så är det en flicka så kanske de får svar, men du kan gå i dockvrån, och det är en pojka så säger man att men du kan gå och leka med bilarna. Och sen så finns det alltså de daghem där det inte överhuvudtaget är så, utan utgående från barnet så säger man liksom på det sättet att det kommer inte de här förutfattade meningarna om vad en pojke eller flicka vill göra. Men det som nu ännu kan poängteras, tycker jag här, att studerande våra märker att mycket av de lekar som pojkarna leker är de som är längst bort från lärarna, alltså från pedagogen. Alltså rent utrymmesmässigt så är det de som oftast, pojkarnas lekar är oftast placerade långt borta i utrymmet när flickorna man har placerat, så att säga, så kallade flicklekar. Eller flickor väljer många gånger att leka närmare den vuxne.
Vad tror du det beror på då?
Jag kan inte direkt svara på vad det beror på, men jag tänker också att är man längre bort från den vuxne så har man möjlighet att leka precis så som man vill, att din lek styrs mindre av den vuxne. Och kanske barn, jag tror att, jag skulle ogärna säga att det alltid är pojkar, men barn som väljer att leka längre bort från en pedagog väljer många gånger det för att de vill leka sin lek i fred. De vill inte bli störda, alltså, av en vuxen, utan de vill faktiskt leka sin egen lek.
Hur är det då att välja barnen liksom ofta en lek på basis av könsrollen, liksom att pojkar väljer att leka med bilar som av sig själv också? Eller är det vanligt sådär att de, när de sen själv får välja, så väljer de bara det de vill leka med, oavsett om det är med bilar eller dockor, eller hur fungerar det?
Det här är ju liksom igen ett väldigt luddigt svar, för det beror ju på. Har man alltså pedagoger som är väldigt öppna och inte sätter de här rollerna åt barnen, så ser man nog alltså att leken fungerar precis, alltså pojkar leker med precis vad de vill, och det finns ingen som ifrågasätter någonting eller värderar någonting kring barnens lek. Att det handlar ju om den här öppenheten många gånger, att inte man sätter in barn i fack. Och det är ju inte bara beroende på kön vi sätter barn in i olika fack, utan det finns så många andra orsaker också till att vi sätter dem i olika fack, barnen. Men pojkar och flickor, det här är också en sån sak som vi ska säga, som våra studerande många gånger har som arbetsuppgift. Att de ser man att det finns de här dockvrår och bilhörnor, liksom, att deras uppgift är att se till att det blir alltså en vrå, en hörna. Att dockor och bilar ska samsas om vartannat, så att säga. Barnen ska leka tillsammans. Och då blir det oftast mera okej också när de är på vid samma utrymme att leka med alla leksaker. Att det är inte på det sättet åtskilt att bilar och dockor, utan de är en och samma lek, så att säga, på samma ställe.
Okej, okay. No, men det låter ju som att det finns hopp ändå.
Ja, så säger du då, Jenna, att det finns hopp ändå. Men hur skulle du säga då, Eva Staffans, att den här synen på kön har förändrats under din tid inom dagvården? Du har jobbat tidigare inom dagvården också, så det är hands-on, så att säga.
Ja, jag har ju undervisat 4 år i Jakobstad på utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, och före det då jobbat 10 år på fältet. Och det jag nu kan säga, den förändring som jag ser, det är framförallt medvetenheten. Alltså personal blir mera medvetna om att det är en viktig diskussion, och man kan inte liksom klassificera barnen alla gånger utifrån kön, utan det är kanske en fel indelning av barnen, att man behöver kanske man ska alltid se individen, och det är den förändringen som jag upplever att sker hela tiden. Och det kan vi nog också märka liksom, att det blir färre och färre de här studerande som kommer tillbaka från en praktikperiod till exempel, som säger det här att det märktes så tydligt att det här var pojkarnas område och det här var flickornas, utan på det sättet ser man en förändring. Men som alla andra förändringar, så det tar tid, det går långsamt.
Då tar vi avslutande frågan. Den här kolumnen finns ju som sagt på vår webbplats. Jag lägger den sedan i lördags. Orsakat en hel del diskussion som alltså Jenna Vierinen har skrivit om, att kön är ett föråldrat begrepp. Varför tror du, Jenna, att det är så kontroversiellt 2015?
Det är väl det att folk tar det på något sätt personligt, att man liksom ifrågasätter deras kön. Att även fast det kanske inte är riktat till en viss person, så säger du att jag tycker inte att man ska prata om det, så tar det som ett personligt påhopp, att ja, men då betyder det att jag inte får vara en kvinna eller jag inte får vara en man. Men poängen för mig var det att, liksom, att man får absolut vara kvinnlig och man får absolut vara manlig, men man behöver inte använda de begreppen. För sen finns det de som är där mitt emellan, som känner sig tvingade att välja ett eller annat, och det är ju orättvist mot dem eftersom de kanske inte vill välja. Så det är kanske viktigare att man liksom glömmer det där att det är någon som tvingar en att vara någonting man inte är. För det är ju det som handlar om, att det är det vi gör mot dem som sen inte vill välja.